Hej och välkomna till detta 28:e avsnitt av Teletons vänner. Jag brukar sitta här med Emil Rosenqvist, men det gör jag inte idag. Vem sitter jag med och talar idag?
Och du sitter med din gode vän Josef Eklund idag.
Men det är ju faktiskt rätt att vi är goda vänner, men innan vi börjar på samtalet som sådant, hur skulle du, vem är Josef Eklund frånsett vän till mig?
Han är en 24-årig kille som flyttade till Kalmar för 3 år sedan för att bli sjuksköterska. Och så blir man kvar. Nej, jag är inte färdig. Jag är färdig nu till jul, ska tilläggas också. Men det är väl jag. Jag spelar på fritiden, spelar i coverband. Ja, fritiden består väl mycket i att motionera. Nu har jag ju börjat och anmält mig att jag ska ta jägarexamen.
Det var så fan.
Ja, så det är en kort summering av denna unge här.
Men jägarexamen, är det mycket som ska göras där?
Ja, alltså man har väl, det är ju, det är ganska mycket teori du ska läsa in.
Men vi säger så, det är väl ingen högskole.
Ja, du behöver inte vara raketforskare om man säger så.
Nej,
nu ska jag absolut inte, jag menar det är ju en bedrift att klara av det. Jag ska verkligen inte, och speciellt inte innan jag har börjat läsa ens dag. Men det är väl mer att det är ju en, alltså... Det krävs ju kunskaper för att... Men det är ju en... Jag menar, det är många som fixar det. Och det är ju, vore ju tråkigt annars. Så att,
ja, men jag...
En bra utbildning kan
jag
säga.
Jag hoppas på att fixa det, och jag hoppas att jag får smaka lite av julen sen.
Ja, självklart. Det ska du få.
Men fan, tacka nej till älgfärs. Jag tackar inte nej.
Egen jagat.
Ja, men då kan ju säga det att om någon kommer... Oh, vilket gott kött där. Jo, men du vet. Det är Josef.
Ja.
Han sköt den saten.
Precis.
Slakten, och nu har jag det här. Ja, men det, då får man nog bruda. Mm. Nej, men det är intressant att, för att vi har ju ett förflutet. Gamla vänner.
Mm.
Men det har ju inte alltid varit så att vi har varit så bra vänner som vi är idag. Utan man har, vägarna har gått åt samma håll. Men jag har inget minne av att vi var hemma hos varandra när vi var små pjattar.
Nej, det...
Utan det var väl mest sattyg i skolan kanske.
Det var ju på Vena skola där vi möttes.
Och... För vi är lika gamla, ska vi säga. Vi gick många klasser tillsammans.
Så det var väl ända till... När var det du flyttade till? Till högst.
Då gick jag sexan. Men när jag var 16, jag skulle börja ettan på gymnasiet.
Ja, just det. Så till och med... Från och med...
Vi var 6 år.
Ja, och fram till 6an.
Ja.
Mm, precis.
Ja. Nej, men för att det var ju... Nej, men och sen den skolan då, Vena skolan, det var inte... Jag vet inte hur många som gick där, men det var inte jättemånga. Kanske 120 pers. Så jag menar, man kände ju alla. Och sen, jag menar, jag tror att... Nu ska jag ju bara prata för mig själv egentligen, men visst hade man ett rykte... Mm. Att man, jag har aldrig skadat någon sådär, men jag har ju svårt att vara tyst. Och det kan ju i och för sig ha skadat folk. Men...
Ja, jag vet inte på den, för jag vet inte vad du, din uppfattning, men jag tycker inte att det var så mycket grupperingar ändå i skolan som...
Nej, men grejen var att de som... de som spelade fotboll, de kände ju... Jag kände ju de som var med i mitt lag... Mer än vad du, än vad jag kände dig exempelvis. Men det var inte som så att jag skulle vilja ha skoljoggen liksom. Om man skulle samarbeta med någon från någon annan klass. Det var inget jobbigt, för att man visste ju ändå att okej, han som går vid 5an när jag går i 3an, det är han. Ja, men jag känner hans brorsa liksom. Något sånt. Men jag menar, det är ju för att det var ju som jag sa, det var ju en så pass liten skola så att man kände ju alla. Men visst, man... Skulle det vara ett idag så skulle man ju inte ha allas nummer inlagt på sin iPhone, men man kanske har varit vänner på Facebook för att det var en parallell.
Mm, ja. Om du menar om den tiden hade varit nu?
Jo, istället. Då hade det varit sagt.
Ja, med dagens mått räknat.
Jo.
Ja, men det var väl mer... Ja. Det är inte utan att man blir lite nostalgisk när man börjar prata om...
Nej, men jag har ju tänkt på det här väldigt mycket egentligen ena dagen. Man tänker tillbaka på påminnelsen när man... Vad man gjorde i skolan... när man satt och spelade kula exempelvis. Ja. När man...
hade bolag.
Ja, men jag var usel på kula.
Jag glömmer aldrig när jag hade snott min syrras en jättefin sån här grön stor kula. Så förlorade jag den. Och så började jag tjuta. Och så kom Britt-Marie Lang. Och jag vet inte om man får hänga ut folk. Men... Nej, ja, men det är en positiv grej.
Ja.
Kom Britt-Marie Lang och... tog tag i den ungen och sa att du får ge tillbaka det. För att alltså det var också verkligen... Det var... Nej, det är en kul grej.
Som nej, men här hänger vi. Alltså, som sagt, det var ju positivt.
Ja.
Jag känner all respekt för henne.
Mm.
Nej, men... För som sagt, vi är lika gamla. Vi började sant, men leker så gick vi tillsammans.
Mm.
Vilka mer klasser gick man tillsammans?
Du gick i C, om jag inte minns.
Fel,
och jag gick i A. Ända fram till...
För det var ju någon klass, det var typ 10 pers i.
Ja, men det var i B som jag bytte till sen.
Varför bytte du klass?
Jag tycker inte själv det. Jag var stökig tydligen. Eller jag också, sen det också, men jag är alltså inte så stökig. Så att jag menar, B var ju absolut inte någon specialklass, utan det var ju en...
Nej, men för jag har bara ett minne om det här att i min klass var vi ganska många.
Ja. Jag vet, ni hade... Men det var väl många av er med samma intresse som gick?
Ja, jo, så var det. För jag menar, i princip alla killar jag gick med, vi spelade ju fotboll tillsammans.
Mm.
Så att vi kände ju varandra. Och samtidigt vi visste ju hur man kunde få igång den andra.
Och jättegott kaffe, förresten.
Jag har inte brukt det själv.
Nej, det var bra ståndsel.
Den här skaffe.
Ja.
Nej, men som sagt, vi spelar ju fotboll tillsammans alla vi. Och jag menar, då lär man ju känna varandra. Vi hade kanske 2-3 tränare i veckan och någon match i veckan. Så jag menar, då vet man ju. Men jag kan väl tycka att... Alltså samtidigt, den där perioden var sjukt trevlig. Men samtidigt så kan man ju efterhand ångra sig för saker man har gjort.
Mm.
Visst, jag ångrar inte så att jag snackar mycket, för det gör jag fortfarande. Och det kommer jag göra alltså hela tiden, men sen kan man ju ha sagt vissa saker till folk man kanske inte har tänkt sig för.
Ja, fast det har väl varit ditt signum. Det är väl...
Ja, men
du, jag
tänker ju det när jag snackar. Det bara flyter ju.
Mm.
Men är det kanske därför den här podcasten fungerar?
Ja, har du något speciellt som du alltså som du hänger upp på med vena där?
Så? Nej, men det är väl sådana här saker att jag kommer ihåg jag fick, den där behöver jag inte hänga ut, men jag har fått ett antal lärare att gråta exempelvis.
Mm.
Och det är ingenting jag säger för att man ska låta som en tuff kind, utan man skäms ju som en idiot. Mm. Jag menar, det är ju inte okej. Men det är som jag tänker att nu sa jag själv att man hade ett rykte så för att vara ganska stökig, men jag hävdade ju det, och jag hävdade då också på utvecklingssamtal och allting, att det är ingenting, att det var skillnad tycker jag på, vi säger att på dig och mig, du är lite kortare än vad jag är och jag är lite större än vad du är. Det är skillnad om jag skulle hålla på till dig och skrika liksom, din jävla dvärg, du är så kort så att du borde ha pall när du och handla mat, du vet något sånt, eller om du hade sagt att man var fett eller någonting. Det är ju en sak, men snackar man bara och försöker skoja med sina knaskamöter, alltså inte skoja så på någons bekostnad, utan bara att om den kunde säga att ja, men slå upp den här sidan och bara, så måste man skoja, för då och vet, hålla på sådär och
mm.
Men sen fan, man, jag bjöd det på mig själv, och jag vet ju såhär efterhand att det är många som har varit inte inne i kärnan i en grupp. Alltså jag har alltid varit så att om det jag gick i nian, så var jag alltid inne i kärnan i en klass. Man har ju alltid kanske 5 personer som är, de är det centrala.
Ja.
Och jag har alltid varit där inne. Och de har ju varit, de har ju sett liksom så här person X som inte är med där. Och då snackar man med den personen, så blir ju hon, eller honom, hen, så blir ju den personen, vad heter det, mer involverad. Och då är det någonting bra. Men när man var liten grann så fick man inte reda på att det var någonting bra. Utan det har jag kommit på äldre dag, folk har sagt det till mig. Så jag menar, det är kul. Men jag menar, så var det redan på den tiden, jag snackade ju sjukt mycket. Och jag menar, det är ju kul.
Ja, nu, vad fan? Jo, men det gjorde ju en annan med. Alltså. Som man säger, ja.
Nej, men jag menar, det är svårt sådär. Men sen är det klart, man har ju gjort en del saker man ångrar. Så, men samtidigt, man kan inte hålla på att sitta och ångra. Jag är 24 då, då ska jag... Varför ska jag sitta och tänka, när jag var 8 gjorde jag det här, varför gjorde jag så, jag var 8?
Det som är så synden då, när det är bra, men synd att jag har jättesvårt att minnas sådana här saker som man skulle ångra. Det är väl klart att man fick, jag kommer ihåg en gång, vi hänger ju inte ut lärare här, men jag kan säga initialer, så vet vi.
Ja.
AA exempelvis.
Ja. Anonyma på listan.
Nej. Ser det mera utköpt, kan vi säga också.
Just det, nu vet vi vem vi talar om. Här kan vi ha, här kan det rasslat in.
Ja, jag bara kom att tänka på det när du pratade om min längd och sådär, att jag och en annan kille, hon då, lät oss inte vara med på idrotten för att vi hade den längden som vi hade. Då kan vi ångra att man inte opponerade sig mer, eller alltså vad man kunde göra i den åldern. För jag vet att många, när man berättade för vuxen och säger, att det var många som ens hade svårt att tro det, just för att det är så absurt.
Det är inte ofta en lärare. Jag menar, jag är ett exempel, att samma lärare, min bror var ganska, han var mycket större när han var grabb än vad han är idag. Och då sa alltså den läraren du refererar till bara att han var tjock, helt enkelt, att han var fet eller någonting. Men då bad jag henne ju dra åt helvete.
Ja, men det är sånt där som man liksom kanske...
Men då fick ju morsan och farsan ett samtal hem. Men nej, jag hävdar fortfarande än idag att jag gjorde rätt. Men som den läraren, om vi säger som sig, inte får hänga ut den. Men det är ju inte bara du och jag som har haft problem med henne.
Nej.
Frågan vilken person som helst i vår ålder, så kommer de säga i princip samma sak.
Ja, så att...
Nej, men jag menar, det är svårt det där, efter nu när man är lite äldre och man har fått aning med pondus och så här, blir mer självsäker, då är det så enkelt att, jo, men om någon skulle säga det här till mig idag, jag menar, om någon hade kommit sagt till dig idag att du kan inte komma in på, du kan inte bli en bra sjuksköterska för att du är kort, det är klart att du har opponerat dig.
Ja, precis.
Idag hade man ju gjort det, men det är inte lätt när man är 8-10 år. Mm. Tänker man ju det.
Men det är just så, liksom, vad ska man säga, att det var ju tur att man inte tog åt sig mer, för att hade det varit fel person som hade fått höra det, alltså det är en enorm kategorisering. Alltså du är liten, du kan inte idrotta. Om jag hade väl mer tänkt, jaha, då tänkte man väl säkert, ha, det är synd, men fan vad skönt det var att slippa idrotten då.
Ja,
men
och på den tiden med henne, det var fan inte så mycket gina, vi dansade... Bung.
Ja, jag tror det.
Hon hade ju en sån straffskala, det är lite kul. Alla de som inte skötte sig fick dansa bung med henne.
Oh,
jag var,
ja,
det var... Jag var sjukt bra på bung.
Ja, det kan jag tänka. Så på så sätt så var hon lite dum.
Ja, men du vet, man fick ju stå i mitten och öva alla steg. Men jag menar, till slut satte de sig.
Mm.
Men skulle jag dansa bung idag så ser det inte bra ut. Det ser inte okej ut.
Man var med så illa tvungen då.
Ja, men sen är ju grejen att på den tiden, om man skulle fråga, om du skulle höra till dig, om du sitter på tåget och du hör något barn säga till sin mamma, vet du, min lärare sa till mig att jag är kort, så jag kan inte vara med och idrotta. Man hade ju inte trott det först.
Nej, och det är det som är... Men det var väl bra att det inte gjorde djupare intryck än vad det gjorde då. Alltså för min skull och sådär.
Men sänk, jag tycker det är samma sak. Det är så enkelt att säga, att vad fan gör det om man är kort?
Ja.
Och vad gör det om man är lite rundare av magen liksom?
Ja. För det är ju som jag menar nu. Jag lider väl och jag har aldrig lidit av, ja, det har ju varit, man har ju blivit kallad dvärg och sådär, speciellt i Vena då, och, men det har väl aldrig riktigt, har jag alltid varit ganska rapp på och, ja, men till exempel det finns ju den här
en comeback.
Ja, som man körde alltid med typ av dem och sa, ja, du är så jävla kort, bara, ja, men jag är kort och du är ful, jag kan växa, vad kan du? Ja. Den är ju ganska, men den, det, ja, den funkar ju en gång.
Jo, men sen har man ju lagt den.
Ja.
Jag menar, du kan ju inte, du får inte en sånt läge till att smärsa in den.
Nej, men det är väl med, jag vill, vad ska man säga, jag fann mig, speciellt på högstadiet så fann man ju sin
identitet.
Alltså, ja, och med mer, jag var ju mycket sån här, alltså den här hårdrockskillen då, du vet, svart långt hår och jag hade inte kajal. Det fanns ju, ja, kompisar som hade och sådär. Men alltså just den, fann mig själv i den gruppen. Och då var det var aldrig det där snacket. Man var aldrig den korta killen, utan man var den, man kompisen bara i det gänget. Och det var mysigt.
Jo, men jag menar, för jag kommer ihåg det när jag intervjuade Per Holknekt. Mm. Så pratade vi lite om det här med,
det är väldigt vad ska man säga, hedervärt att man har Fredrik Wikingsson, och sen är det Josef Eklund från Hultsfred.
Ja, men folk som folk.
Ja,
jag känner den, jag känner dem.
Men mysigt att jag hamnar i, på ett sätt, samma fack.
Ja, det får du säga. Sen får du dricka ur den sårbarmuggen. Ja, det är inte många som har gjort
det. Nej, det är,
så tar det jävligt lugnt.
Ja, det ska
jag. Nej, men det, nej, men det jag skulle säga om Per var att vi pratade mycket om det med gruppering. Att alla individer vill ju tillhöra någonting. Mm. Och då så tillhörde ju du, om man ska säga, som jag såg det, de som gick i stet och bara spelade musik.
Ja.
Så var det ju. Eller så var det ju inte, menar jag. Men det var ju så det såg. Så jag menar, jag gick samhällsekonomi. Det fanns ju säkert vissa som gjorde konnotationer att de är nördar. Eller de är det ena med det tredje. Skitsamma.
Mm. Men jag menar, men det fanns ju om alla.
Jo, men
alltså, naturvetarna liksom.
Jo, men det är ju alltså.
Vet du att jag började naturvetenskap? Ja.
Det minns jag. Ja. Och jag tänkte för mig själv, det måste jag säga, att hur fan kommer du att leva där?
Mm. Jag gjorde den månad och sen så kom jag, själva vändpunkten kom väl när vi hade fått de här extremt smarta miniräknarna.
Och så hade, ja, som man fick ge 150 spänn och fick tillbaka när man.
Ja, det var det första jag gjorde, jag hoppas att jag går och köpa tillbaka den. Så, som eller fick växla, ja det gör jag, fast nu 150 kronor.
Men i alla fall, det är tre pizzor.
Ja, det är det. Många för alla i kafeterian.
Ja, vi minns att förrarna kostade typ 6 spänn.
Ja, de gårdagens kostade 3. Nej, det var på Albeck kanske.
Och då fick man sitta där och ta betalt till dem också.
Ja, jag sticks bort. Men det var de här miniräknarna i alla fall. Då hade två i klassen direkt börjat att länka ihop de här så att de skulle börja prata med dem. Och då kände jag att jag
jag spelar trummor istället.
Ja, jag tror jag går och gör något annat. Men det var, ska man säga, det hade väl på, ja, nej, men jag vet inte varför jag, ja, men det är egentligen så, vadå, det är inget att himla, jag kom inte in på estet.
Först?
Nej, jag gjorde inte det.
Men fan, kom
ja, det är det tur. Som jag hade enormt flyt där, för att jag hade börjat en månad.
Inte för att vara sån, det känns som natur, krävs högre poäng
i estet. Ja, det är inte det, för att det var att det är så få sökande, så att de var skit som helst tydligt. Nej, men det var,
nej, men en del, det måste jag ju säga, att en del av dem som gick estet, bland annat din sambo, är ju förbannat bra musiken. Mm. Sen fanns det vissa, jag vet ju inte vad de heter, så jag hänger ju inte ut dem. Det fanns vissa jag mer tänkte att försvinna från scenen liksom.
Mm. Ja, men det,
men så är det ju alla klasser. Det fanns ju de som gick ekonomi. Jag menar, när jag tänker på det då, vad fan gick ekonomi för?
Ja, men det är så lätt om man hade fått ta dåtidens beslut nu istället.
Jo, men då,
det är jag skulle tänka.
Då hade jag för det första inte gått samhällsvetenskap.
Mm. Vad hade du gått den?
Ja, men då hade man ju gått något med media såklart.
Ja. Men det, jag ska bara säga färdigt det om Men
naturen.
Ja,
jag kopplade ihop mina räknare.
Ja, ja, men då var det absolut vändpunkten att nej, jag vill ta mig ifrån. Och då så fick jag ju tänkte jag, men då går jag, för jag har i och med att jag hade några kompisar, bland annat min, då var vi inte ihop, men min nuvarande sambo.
Fantastisk.
Ja,
men, det vet du att jag tycker.
Ja, hon är fin. Ja. Jag måste ju säga det för att lyssna nu, så att det, nej då, men du är jättesnäll och gullig Elin på alla sätt.
Det tycker jag också.
Ja, men i alla fall, och då så var jag, pratade jag mycket, och speciellt med läraren Mikael Reinisch då, som det är en, ja, toppen lärare liksom. Han var på mig lite om att ja, men du ska inte byta då och sådär. För jag var mycket, när jag gick på Ahlbäck så gick jag på gitarrlektioner på gymnasiet.
Ja, just det.
Och då pratade jag med honom, och då så var det liksom lite uppgjort att jag skulle börja där, i och med att man hade ändå lite fallenhet för det där. Och då så gick jag i alla fall och bytte till, så kunde jag då när jag hade gått en månad på natur byta över till estet utan att söka på mina betyg.
Varför?
Ja, det är bara, jag vet
för
inte.
På ett sätt är det ju lite orättvist, för jag vet många som gjorde så att det är liksom så att man kom inte in på det man ville, så fick man gå någonting annat, men efter ett tag bytte man till det man ville.
Mm.
Men sen jag bryr mig inte om, alltså, det låter dumt så här, men ibland kan jag bara koppla bort människor och inte orka bry mig. Nej. Och lite så var det. Alltså, jag kom in på mina betyg och de andra inte gjorde det. Ja, vad ska jag göra åt det?
Jo, exakt. Så att det,
nej, men jag,
för mig, för min del så var det väl, jag menar, det var väl ändå ett på det hela. Hade jag varit en i mandat då, hade det kommit en, alltså Josef 15 år igen hade kommit, så hade man ju ändå, man ser ju att den här killen har nog mycket större möjligheter om man får gå.
Jo, men så är det.
Det han är intresserad av är nog att plöja 3 år natur när du liksom
bara vill spela musik.
Ja, det var ju största nöjet, och inte räkna kvantfysik och räkna du kosinus och så att det är matte över aldrig. Jo, alltså det har väl varit.
Ja, men grejen, det är ju inte, som jag känner det så är det ju inte att jag känner det ändå att du har ganska lång tålamod. De gånger vi åkt tåg tillsammans och tåget blir försenat, jag blir mer förbannad än vad du blir.
Mm.
Men det
är, ja, men jag är väl ganska lugn så av mig.
Nej, men det jag skulle komma till, ja, att jag tror inte att det var okej, det här matte var trist och mina räknar, hur kan ni koppla upp, utan det är nog, eller du sa det ju, att det var ju ett antal delar som jag, nej, men det är inte min grej.
Nej.
Och på så sätt är det ju bra att du fick gå musik, för jag menar, du håller ju på med musik idag.
Ja, det är ju.
Så jag menar, du är, det är 9 år sedan.
Så det är ju verkligen, och mycket, alltså med de kontakterna man fick där och utbildning, och sen så var det ju, jag kan fortfarande säga än idag att jag skulle nog gått om man fick. För att det var, ja, det var nog den roligaste tiden. Ja, förutom nu då och sådär och allt. Man, när man är ute och spelar, men det var, ja, man hade nog aldrig tråkigt. Alltså, men man var verkligen, det var vi och bildarna i B-huset liksom. Vi fick verkligen göra det vi ville. Alltså, vi hade alla musikrum utrustade och studio, boka på helger och,
ja, just,
och liksom alla hade, vad ska man säga, man, alla hade samma inställning till skolan och sådär, att det var, alltså klart man gör det man ska, men alltså det var aldrig någon sån där att man behövde känna att, alltså, det är prestationstävla mot någon och sådär.
Nej, men det, då kan jag ju säga att jag gick en mer teoretisk linje.
Mm.
Och där var det, alltså grejen att jag umgicks med 5 personer, jag har kontakt med dem fortfarande. Så jag menar, vi är ju polare. Men vi hade ju ingen sån tävling mot varandra. Alltså jag visste att jag var bättre än dem, om man ska säga mer sen, politiska ämnen. Mm. Internationella relationer till exempel. Jag var ju mycket bättre än dem. De var ju mycket bättre än mig i religion, historia. Någon annan var bättre i bild, någon annan var bättre i någonting. Jag menar, så är det ju. Men vi satt ju aldrig och tävlat liksom. Men det kan jag säga att av oss som umgicks, jag tror fem stycken. Jag tror jag var, om man ska se det som en tabell med betyg, jag kan tänka mig att jag ligger mitten någonstans, trea sådär. Men menar, det var ju inte det grejen var, att man var ju där och lära sig. Sen var det så jävla kul umgås med folk som man uppskattar.
Ja, för att
och vi hade ju nästan, vi hade ju samma inställning, det att nu ska jag sticka ut taken, att de jag umgicks med, vi hade inte svårt för skolan. Vi brann inte längre ner tid. Men jag behövde ju det, men alltså jag är som jag är, att är någonting inte intressant, ja då skiter jag i det. Alltså det finns ingen återvändo. Varför ska jag göra det?
Ja, men så är jag.
Och jag menar, naturkunskap var en sån del. För jag tänker att så, för redan då ville jag jobba i media, så tänkte jag, okej, men om jag jobbar TV, varför i helvete ska jag veta vart Östersjön är djupast? Jag kommer inte vara med På spåret. Kanske som publik. Eller programledare, men inte deltagare.
Man vet aldrig, Niklas.
Nej, men jag menar...
Det var så tar. Men jo, jag förstår det. Och jag måste också, jag måste nog känna en dels att kunna koppla det med någon mening med det jag lär mig.
Jo, men sen som jag sa, så förstår jag inte varför jag gick samhället överhuvudtaget. Men det var ju, jag ville ju gå i Hultsfred. För jag tänkte att... För du vet, jag är en trygghetskille. För jag menar, jag kan Hultsfred. Jag vet vart busstationen är. Man och så här, men sen var det jobbigt där, för jag hade ju i princip bestämt mig att, för att de jag umgicks med fram till jag var 15, det dog ju sakteliga ut, för vi umgicks ju inte mer och vi fick olika intressen och sådana saker. Och så när jag började då samhället, så fick man ju i princip lära känna nya människor, och det är ju de jag har kontakt med idag. Jag menar, en kille som heter Henrik, som om ni har lyssnat på Hotelltans vänner, så har han nämnt sig ett par gånger. Och
Ström.
Korrekt. Fantastisk kille.
Ja, vi har sagt det förresten, att vi har haft ett band ihop.
Ja.
Anton och Henrik.
Och jag var inte på en enda spelning.
Nej, det var lite synd. Ja. Det hade man ju räknat. Det finns på YouTube om man vill se.
Nej, men det jag skulle komma till var... Alltså, då fick man ju lära känna det, och där var ju, alltså det, när jag spelade fotboll, man kände bara att, där kände man egentligen ingen tillhörighet, att jag spelade det här P90-laget. Det var ingenting, men det gjorde alla. Men här var det, nu kände man en tillhörighet, okej, Henrik, jag, Anton, Linus, Hubert, vi är polare. Där var den första gången jag kände riktig tillhörighet, frånsett familj och släkt naturligtvis. Där har jag ju känt tillhörighet, och fan, sen morsan knäckte ur mig liksom.
Ja, men så det är ju inbyggt.
Jo, men just det var väl första gången man tänkte att, och som sagt, jag är ju fortfarande polare med dem. Vi är väl i princip lika med polare idag, om inte bättre. Så jag menar, det, man märkte att det var ju någonting gott. Men det var ju också så här, man kände att jag var lite trött på det, för de man umgicks med innan, så var det väldigt fotbollsbaserat. Det blev att man satt och pratade om det hela tiden. Vilken är det, vem är din favorit i det här mittellaget i italienska högsta divisionen, Chievo? Ingen som bryr sig. Jag menar, jag tar det för 10 år sedan, så kom det upp hur mycket fotboll som helst. Idag kom jag nästan ingenting.
Nej.
Och det är skönt. Men det var det som var skönt, att man umgicks med folk som hade samma inställning till livet och skolan. Men vi har inte samma intressen. Jag menar, det är...
Konsthausen.
Jo, men så snackar jag. Nej, men jag menar... Det är inte, jag tror inte att det är bra att umgås med folk som är på pricken lika en själv. Det kommer inte bli bra.
Man behöver något utbyte, va?
Alltså, för mig blir det inte bra. Men för dig kanske det
hade blivit bra. Nej, men jag tror inte det, alltså, det har nog inte blivit bra för mig. Alltså, man behöver ju ett utbyte.
Jag menar, du och jag har ju egentligen inga gemensamma intressen vid sidan av att vi är vänner egentligen.
Nej, det är väl egentligen, ja.
Vi är vänner, vi känner varandra. Ja.
Vi är väldigt lätt att prata. Det spelar ingen roll. Så att det är väl det.
Men, sen, men är det något intresse? Det är mer livsstil.
Ja, men det kan ju vara ett intresse.
Sen ska vi säga att det inte alla som tycker det är intressant när vi börjar.
Nej, det är nog bara vi två som tycker det är roligt. Jag kommer ihåg när vi åkte hem från Kalmar en gång. Och jag satt med Wikipedia och du kunde laguppställningar från... Ja, vi tog ju, jag vet inte hur många lag vi tog.
VM-4 tog vi den klackliga direkt.
Och sen vad var det mer?
Det var när du... Jo, så här var det. När du fick reda på att jag var vän med Glenn Hussein.
Ja.
Så ställde du frågor utifrån hans Wikipedia. Och så var det att jag i princip kunde allting. Men det, alltså.
Ja, men det var många sådana här, alltså med reserver och liksom...
Jag kallar mig själv för Nickipedia, ja. Typ så World Feud och sånt. Men nu var det jättelänge sedan jag spelade. Så ni behöver inte skicka en förfrågan till mig. Nej, men jag menar, jag har alltid haft en fallenhet för det där. Jag kommer ihåg, en gång när vi kan, vad kan man ha varit, 8 år gammal kanske. Och så satt jag vid ett träd på skolgården. Kollade mina hockeykort. Och så vet jag att då hade jag ett kort med Curtis Joseph, en fantastisk målvakt. Så vet jag att det kommer det och hon visade, kolla, ni heter nästan, han har nästan samma efternamn som ditt förnamn. Han stavade P och du stavade F. Men så jag är alltid, det har alltid varit en grej för mig. Jag menar, det är som idag på ledig tid. Jag sätter mig mer än gärna med en bok. Inte för att stressa dig så fort du är ute här från dörren, så ska jag sätta mig där som svensk tennis på 70-talet. Det är så jag gör. Men jag menar, någonstans.
Men vad hittar du liksom i, vad ska man säga, vad det är? Ska man säga?
Några öde tråd kanske?
Ja, vad är det som triggar igång dig med, alltså det är ju
nyfikenhet.
Ja, det är, ja.
Men det finns ingenting som är... Och det är grejen att... Nu har ju sport varit en sån... Alltså min pappa som tyvärr inte finns längre... han introducerade mig för sport. Och vi hade ju det gemensamt. Så jag menar... Där kom det ju... Att man börjar gilla sport. Men sen är det samma sak... Jag menar... Mamma är väldigt intresserad av så här, psykologi och sånt. Det är många gånger jag och mamma pratar så att ja, men läste om det här som har hänt. Eller efter en Peter-dokumentär. Kan vi sitta en timme och analysera att ja, men okej. Men vad tror du gjorde att Ulf Olsson gjorde det där i Hörby? Men de har i princip gett svaret i en och en halv timme. Inte tillräckligt svar.
Kan kramas ur lite.
Ja, men det, ja, nej, men det har alltid funnits där sen jag, som sagt, nyfikenhet och det finns inget, för jag brukar likna det vid att det är ungefär samma sak som du målar en teckning. Du börjar helt, det är så underbart, du börjar helt på noll i ett ämne. Du har kanske bestämt dig att jag måste läsa på mer om, ja, nu ser jag Filip på Fredrik Post där, så jag ska läsa på mer om Filip Hammar exempelvis. Då börjar du ju blankt. Och sen målar du konturerna hela tiden och sätter basen finjusterad. Sen vet vart han är född, familj. Sådana saker. Eller, alltså, nu är ju det eng, men det är samma sak. När jag kollar på tv så jag ser här mina Hasse och Tage-boxar. Jag kan inte kolla en film.
Kan vi inte göra bara för de som lyssnar en sån här favorit i repris att jag tar upp?
Ja, men nu är jag så rädd att jag...
Nej, men jag ska göra det. Det kan bli roligt.
VM-4 kan jag kädra.
Ja, men vi får ta någon lite så inte så höga odds på. Vad ska vi ta?
Ja, men jag kommer ju klippa bort det om.
Nej, får du inte göra det.
Ja, men ta VM-4 för där kan jag nästan allt.
Ja, men vi tar...
Alltså, jag lovar dig. Av svenska VM-truppen 94, det är 22 namn. Jag sätter 50 spänn på att jag sätter den där 22.
Är det?
Ja.
Jag ska säga nu att han, Niklas, det är inget fusk här nu, utan han ser inte vad jag... Nu ska vi ta upp här.
Ja, men se till nu, det är det ändå, så jag kan börja. Nej, men VM94 var en sån där sak att pappa hade spelat in det på VHS. Det var ju på den tiden, det är så jävla gammal är jag. Så vi tittade mycket på den och mindes räddningen i kvartsen och straffräddningen. Vi minns vilka spelare som var med. Och vi...
Men får du hjälpa mig lite? Vet du vilken grupp Sverige låg?
Nej, det vet jag inte. Men de var ju i samma grupp som Brasilien, Kamerun och Ryssland.
Inte Argentina?
Nej, de var med...
Bolivia?
Nej.
Brasilien här?
Ja, Brasilien.
Nej, men... Ska vi ta Sverige eller ska vi ta...
Ta Sverige.
Ja. Okej.
Då får ju du
vi får köra lite filmen. Snabbt här då.
Okej, målvakt är Thomas Ravelli, Lasse Eriksson, Magnus Hedman. Och backen är Joakim Björklund.
Kan vi ta i ordning här bara så att det blir...
Nej, men det kan jag.
Ja, de
nummer
kan
två säga. Är Dora Nilsson, nummer tre på ett grann 4, Jocke Björklund 5, Logan Jön 6, Stefan Svart 7, Henke Larsson 8, Claes Ingesson 9, det är Jonas Tern 10, Martin Dahlin 12, Thomas Brodin, eller 11, Thomas Brodin. Sen avbitarna har jag svårt att placera vilka nummer, men jag kan nämna vilka som finns på avbitarmänken.
Ja, vi ska se.
Magnus Hedman finns där. Lasse Eriksson finns där. Jesper Blomqvist har nummer 21. Sen har du Magnus Ädlingmark. Du har Håkan Min nummer 18. Hur många namn är för kvar här nu?
Ja, en, två, tre.
Mikael Nilsson är med. Teddy Lucic är med. Kenneth Andersson nummer 19. Stefan Rehn är med. Hur många namn har jag kvar nu?
Nu har du två kvar.
Ja, men jag vet Anders Lindpalm var med. Han har inte nämnt. Och så är det en jävel till som jag alltid vet jag glömmer. Vänta nu. Vilken position har spelat jag glömt?
Forward. Nummer 13.
Nummer 13? Men det kan ju inte ha varit Magnus Ädlingmark. För han har ju typ nummer 19, Micke Nilsson var med.
Ja, det är han.
Var det Magnus Ädlingmark?
Nej, Micke Nilsson.
Men fan, han är ju back. Skitsamma, han är inte
samma. Nej, jag
fuck Wikipedia. Micke Nilsson hade varit tillsammans med Simmerskan, Louis Karlsson när det var en gång. Men där ser vi ju där att jag såg ju inte det där med kunde alla namn.
Ja, fan det är...
Så jag behöver inte ge dig 50 spänn. Du får vara med här istället.
Ja, jo, det är sant. Nej, men ja, men det är lite en liten sån här... Det är kul på något sätt.
Jo, men det är alltid, jag har lätt att lära. Alltså det är samma sak. Nu tycker jag om VM-94 jävligt mycket. Och då, det räcker inte med att jag ska kolla på det. Jag ska veta ungefär varenda jävla resultat som var i turneringen. Nu kan jag inte det naturligtvis. Men jag kan ju... Vi säger att jag sticker ut hakarna. Nu kom det visserligen en bok om VM-94. Men det var ju mest svensk del. Jag skulle kunna skriva en bra bok om VM-94. Men vet, det kanske händer någon gång. Nej, men jag menar, det har alltid haft en sån grej att man har lärt sig. Och det har varit hockey. Jag har ju alltid läst. Pappa samlade ju på hockeymagasin. Och de har jag ju läst. Och vad jag kommer ihåg, efter pappa hade dött. Man kollade de här. Och pappa hade inte missat ett nummer av hockeymagasin från april 79 till juli 2003 när han dog. Det är jävligt många år, under 24 år. Och jag har ju läst alla dem minst en gång. Jag menar, jag är likadan idag. Jag har ju bokhyllan är det ju hur många tidningar som helst. Så jag menar, jag har alltid haft det där i mig någonstans. Att det, tycker du att det är kul, då läser du om det. Pappa kunde jättemycket om hockey. Mamma kan jättemycket om psykologi. Mina syskon kan jättemycket om... Brorsan är ju sådär att han vacklar ju vad han är intresserad av. Men när man var intresserad av skateboard, han kunde ju allt. När man var intresserad av wrestling så kunde han allt. När han var intresserad av så här cowboys så kunde han ju allt där också. Så jag tror att vi har någon sån gen alla i min familj att de, min syster kan liksom i princip allt om vänner. Sen kan jag beklaga det för att det är en pissserie. Men det tycker inte hon. Nej, men så det är alltid funnits där. Jag kan tycka att sånt är mycket... Det faller mig mer i smaken när jag var ute på nattklubb med polarna. Jag har typ bara varit på nattklubb kanske 3 gånger i mitt liv.
Hur var det?
Det är inte kul. Visst, den senaste gången var jag på nattklubb i Göteborg. Då var det väldigt mer exotiskt. SMS och inspelning.
Ja.
Nej, men då okej. Okay. Så är det. Nej, men jag menar, det är inte min grej. Jag tycker mer sånt är mer naturligt. Och det märkte man redan när vi gick i skolan tillsammans. Att minns att vi gjorde sådana här forskningsarbeten av olika länder, landskap eller någonting. Det tyckte jag var bland det roligaste, just att du vet på förhand ingenting om Närke. Sen vet jag det att landskapsdjur är hasselmus.
Ja, väl, ja, det är det.
Det fanns så det ska vara. Jag ska indoktrinera mina barn i det också. Vad ska jag bli som på det sättet? Sen är det många sätt de inte ska bli som på. Kanske borde tänka mer innan de öppnar munnen.
Ja, men...
Jag menar, du har ju säkert dina specialintressen också. Men sen tror jag att jag någonstans undermedvetet gärna vill visa det också. För jag har, alltså det måste man vara ärlig med, att jag har ju ett kast självförtroende. Det har jag ju. Och då blir det ju säkert omedvetet att man liksom vill att, ja, kolla, jag ska visa att jag kan ha ett VM-nittfilerna. Eller jag ska visa att jag, ja, men liksom det att man, jag ska visa de jävlarna att jag inte är så dum. För det är alltid funnits där. Fan, man har haft folk som tvivlar på en hela tiden. Och jag tar åt mig mer än vad många andra gör. Jag menar, så är det ju. Därför vill jag visa folk att okej, ni sa det här, men kolla här, fuck you, jag är på väg i alla fall.
Det är ju en enorm drivkraft också för att kunna ha.
Jo, men jag menar, sen har man ju, jag menar, jag nämnde Per Holknekt förut. När vi har pratat har jag han hämtat hans drivkraft där jag ska visa de jävlarna.
Mm.
Och han har ju gjort en hel del genom åren. Zlatan har sagt att hans största drivkraft är revansch. Och visat okej, okay, Malmö ville först inte ha honom för att han var lite strulig. Kolla här nu. Kolla vem det är som är svensk fotbollskung.
Det är nog en sån grej som skulle verkligen trigga igång mig med. Eller alltså det är lätt. Alltså känna igen sig, för att jag, alltså, speciellt om någon säger det där klarar du aldrig. Det är nog,
men då finns
varit den största. Såhär, oh jävlar, jag ska göra allt.
Ja, men det är ju som jag tänkt med den här podden. Att när jag berättade för många att jag ska göra det här, så möttes man lite av, ja, men hur kommer det gå? Ja, vi sitter här på år senare och jag har fått kontakt med folk som du aldrig kan drömma om.
Mm.
Jag har nog gjort någonting. Och jag vet att det är många som har lyssnat på den här podden som har väldigt mycket gott att säga. Så jag menar, helt dum är man inte. Men sen det speciella när vi har nämnt det, för att jag kommer tänka på att vi snackar väldigt mycket. Att det var ju en tid i våra liv där vi alltid snackade politik också.
Mm.
Det finns ju en, det behöver jag inte gå in på, för jag menar, jag vill inte, jag vet vad jag tycker och det har jag säkert sagt, men du får välja, det ska inte outa på något sätt. Men jag kommer en gång i alla fall, om vi säger som så här att jag är lite mer socialist än vad du är. Så vet jag att någon gång vi satt och åkte tåg och så var min mamma med tåget, men hon satt med någon annan kompis eller vad fan det var. Och så sitter där så det är lugnt och sen helt plötsligt hör hon någon som nästan slår nävle och säger, jo, men det är just därför socialismen behövs. Ett fullt tåg, så sitter jag och försöker förklara för det. Socialismen är det enda man ska gå efter. Jag tycker att är det. Socialismen är det vackraste vi har. Men
det är väl det som har varit skönt med under våra tågresor, att även om det har varit meningsfullt så har det alltid gått att diskutera med dig. För att det har ju, det är ju, alltså, ja, men tyvärr så är det ju så, speciellt nu har det ju varit ännu mer på tapeten, att nu har inte jag några, alltså, extrema åsikter, men just sådär, det räcker med att man måste hela tiden, alltså, nästan argumentera till döden för.
Jo, men det är så jävla svårt tycker, för det. Jag tycker att det är så oerhört, det är nonsens.
Mm.
För jag menar, om du skulle säga till exempel, ja, men som jag sa, på den tiden var vi inte överens om det här med socialismen. Okej. Okay. Jaha.
Mm.
Jag vet ändå, jag kommer ändå rösta på det mest socialistiska partiet, så det gör mig ingenting. Du får rösta på vad du vill. Men däremot så är det viktigt att om du skulle komma med något utan att till exempel säga att vinster i välfärden är skitbra, då är jag ju inte sen
att nej.
Men samtidigt, du får ju tycka det.
Ja, för det tycker jag inte.
Nej, men
det tar man inte. Ja, jag vill ändå bara, just för.
Jo, men jag menar, så är det att det...
Josef Eklund, Nordiska Rikspartiet. Nej, inte så.
Det hade inte, då hade du kanske inte suttit här.
Nej, men jag vill bara understryka det.
Nej, men jag menar sådana saker, för att det kommer ju vara så att du och jag tycker inte likadant. Jag tror så här, inga individer tycker exakt likadant om någonting.
Nej.
Alltså det gör de inte. Så därför kommer det alltid finnas någonting. Men likväl som att man tycker, sen finns det frågor du och jag tycker exakt likadant om.
Mm.
Sen finns det frågor vi absolut inte tycker likadant om. Men det, jag menar, vänskapen är ju viktigare.
Ja, och det är det som är, ja, men det är det som har varit skönt med när vi Jag vet, vi pratade om det på telefonen. Jag vet. Vi bestämde om den här
podcast. Det har ju varit det bestämde om en podcast. Mm. Intervju har varit bestämt i något år.
Ja.
Men du har ju ditt och jag har ju mitt. Och när du hade bestämt ett datum så blev jag ju sjuk för första gången på några år. Såklart.
Mm. Så jag var lite sugen. Men det var... Nu är vi här. Och det jag skulle säga var bara just när vi pratade om det där. Att man, när vi båda pluggade och båda pendlade.
Ja.
Och när vi gick ner till pressbyrån då.
Då man kallar oss. Ja. 27 spänn.
27 kronor. Köpte jag en Red Bull då också. För att det var på den tiden jag inte hade diabetes.
Ja, jag körde nog ofta på en cola.
Ja.
Nej, men det var bara att just det kan jag romantisera. Jag tänker ju ofta på det. När man ibland ska ta det tåget då som vi åkte. Så tänker man ju på det att okej, tänk om Josef Edelina med. Fan vad kul det hade varit. Men slutar med att man läser ett emoji med en handkatt eller någonting. Eller så var har hänt.
Mm.
Men, nej, men så jag menar, det, där var det så förbannat kul. Jag vet, vi skämtade någon gång om det här när det var mycket snö och då blev tågen som den blev. Då var det tillsammans kom vi fram att jo, men K1, det borde vara som slogan att de för människor närmare varandra. För det var ju där vi blev polare på riktigt. Mm. Innan var det så här, man kände, man, kolla, där är Josef, hallå, allt bra med dig. Sen var det inte så mycket mer.
Nej, precis.
Men det var ju där man, ja, det var ju där man blev polare på riktigt.
Du hade ju fördelen att slippa bärga med.
Det hade jag, men jag hade blomstermål.
Ja, man bärgar vet du, på morgonen när man fick åka vid det tåget som gick 20 över 6 och så kom man ner mitt i vintern.
Ja, så
nästan varenda gång. Så varenda gång så bara stannade tåget till och sen pang, becksvart i hela tåget. Och så
ja.
Stod man där i 10 minuter och tänkte, ja, det är som i Beck-filmer, du vet, spår i mörker.
Jag måste komma på vilken det är.
Kommer någon med samurajsvärd och i mörkerkikare, du vet.
Just det. Nej, men jag menar,
men då börjar man ju liksom och ja, i och med att man är båda sociala och sådär, så då blir det
ja, men grejen
är lite med
att jag kan på ett sätt kan jag inte skriva under att det är social, för grunden är jag satans blyg, men det är bara att man någonstans ja, men okej, vad ska, för jag vill inte vara blyg. Det kom en på jobbet, en ny medarbetare. Jag kunde knappt säga någonting. Jag gick i varje fall, fick Niklas. Gick och satte mig igen. Men det är just för att när jag väl har lärt känna det här, de första orden till en ny person, det är jättejobbigt.
Mm.
Men sen när man väl har tagit sig förbi den pelaren, vad ska säga, då rasslar det ju till. Men jag menar, det är just det första. För jag menar, jag står bakom det. Folk som lyssnar på den här podden kommer ju säga något helt annat. Min familj kommer säkert säga något annat. Men jag är i regel blyg. Men det är bara att man har det. Jo, men jag vill inte sitta här och vara tyst. Då måste man ju snacka. Och då får man göra det. Men som sagt, i regel är jag blyg. Men det märks inte igen. Men jag kanske är en blyg pratkvarn.
Ja. Ja, jag har ju aldrig märkt det, men det är väl bara
men gott checken liksom. Ja, men det var ju också grejen att nu ska man ju bli allt för personlig som när pappa levde. Så var det, när man hade så hela familjen där, så blev det liksom att ja, man brydde sig inte om någonting. Men sen när då hände med pappa så allting förstörde, allt raserades ju. Liksom, men säger man det där, så, vad fan, tänk själv, du är 13 år, du förlorar din pappa.
Mm.
Det är inte okej. Nej, för det var väl då den blygheten när visade sig. Men jag menar, jag kan tycka det är jobbigt om låt säga att jag inte hade träffat jag skulle säkert tycka, låt säga att du och jag sitter på tåget imorgon och vi träffar någon vi gick i samma klass med. Till en början hade jag tyckt det var jobbigt också, för det var så länge sedan jag träffade person X. Det har varit gånger man har träffat gamla lärare bara sen under bara för några år sedan. Jag, någon gång när jag skulle gå hem från jobbet såg jag någon universitetsföreläsare jag hade för 2 år sedan. Det var så blygt jag knappt hälsade. Sen kan ju det bero på att jag inte känner respekt för så många av dem. Men Nej, men just när pappa gick bort var det liksom att den blygheten gjorde sig mer synlig. Och sen tror jag att många som jag tror att många ändå kan se lite av en blyghet hos mig. Vet, en gemensam en kompis som jag gick i samma skola som var någon Daniel heter han. Han hävdar att jag är folkskygg. För att det är liksom när, om vi, när vi är i Hundsfällan exempelvis och vi åker till Willys, då vill jag oftast inte träffa någon jag har gått samma klass med, eller man som någonstans känner igen mig, för att då blir det så jobbigt. Så jag menar, men det kan ju också göra med någon sorts bekvämlighet. Att man liksom, jag vill bestämma själv.
Jo, ja, men så kan jag också, gud jag säger, så kan jag också. Men det är så, det är väldigt humörstyrt. För, men ja, så men är alltså, det väl alltså
för mig är det inte, alltså, för mig har inte det att göra med humör.
Ja.
Jag lovar, jag kan vara skitglad här. Och låt säga att vi skulle ta en gemensam promenad till Maxi. Och vi skulle träffa någon som vi båda, du kanske känner eller jag har känt. Jag hade tyckt det var skitråkigt. Och det är ingenting mot personen i fråga. Utan jag kan ibland känna att det är lite jobbigt att träffa släkter man inte har sett på länge. Eller träffa vänner man inte har sett på länge. Just för att nu måste man ta upp det ett par steg. Men sen samtidigt, om man ska förbi den där linjen, om man säger, då är det bara att öppna käften. Och sen vet man ju att jag har ju ganska mycket bra att säga. Det är ju inte bara att man öppnar munnen och säger att, man går ju inte bara att öppna munnen och prata skit. För det är ju, alltså, ofta har man ju någonting viktigt att säga eller inte. Men jag vet att folk tycker att det är ganska intressant när jag börjar på att snacka. För att det kan ta vilken väg som helst. Men det är väl lite tankspel på så sätt.
Mm.
Jag menar, man börjar en med och tänker du ska prata om det, så slutar man prata om universum. Just universum är ganska tråkigt i och för sig. Men det är just det att sen är det att man får ju, vad heter det, bara bestämma sig helt enkelt. Det var ju samma som när jag lärde känna din sambo där. Eller det var ju samma, jag visste vem hon var. Jag visste att jag tyckte att hon var bra på att sjunga och att det visste jag ju. Men sen jag hade ju inte riktigt snackat, men kanske hälsat sådär någon gång. När jag träffat dig så har jag säkert sagt hej till henne. Men det var inte att vi kände ju inte varandra. Men då var det bara att man bestämde sig att du kan inte vara en sån jävla mes. Prata. Då var det bara att man fick göra det. Och vi är ju vänner än idag, så bevisning gjorde jag väl inget fel.
Nej, och sen när man väl har tagit det klivet så...
Ja, men det är ju vägen till det klivet. Det är ju det som är det jobbiga. Nej, men så jag menar, det är svårt som det. Men det har också att göra med liksom saker man har varit med om. Men, alltså det finns ju de som är, om man ska säga, blyga på riktigt och inte vill eller kan prata med folk. Det finns det ju. Jag kan det. Men det kanske så här, man kanske kan säga att jag är för bekväm. Att jag är någon sorts, att jag har någon bekväm blygsel. Istället för att jag vet ju, jag har ju träffat folk genom åren som liksom är blyga på riktigt. Inte vill säga någonting och inte känna att det är okej att snacka med någon, som sagt. Då är man blyg.
Men hur är det när du ska träffa lite större namn till din podcast och sådär?
Nej, men de har man ju på ett sätt lärt känna genom mail korrespondens exempelvis. Vad fanns händer det klart? När jag träffat Per Hoeknek till exempel, man är ju stolt som fan över sig själv. För det är någon man har sett upp till så länge. Eller när jag åkte ut till Guldfågeln här och träffade Henrik Ries. Det var ju samma sak. Jag vet inte hur mycket pengar jag har gett i Kalmar FF för att jag ska se honom spela.
Mm.
Så man känner ju någonstans de personerna. Men visst, sen är det klart att Fast det är också där grejen, alltså, nu måste jag också ge mig lite självbeväm att jag blir ju inte starstruck. Det blir jag inte.
Nej.
För jag menar, Per som förenar på Vikingsson, som Henrik Lindström, som Dave Grohl som jag har på en poster här med ett Nirvana-omslag. Jag menar, de är människor de också. Så varför skulle man bli nervös för att snacka med dem? Det som gör mig, det kan ju vara ärlig med att det som gör mig mest nervös, det är ju att prata med kvinnor. Så är det ju. Det kan ju bero på att man inte har så många kvinnor genom livet, men sen samtidigt är det ju alltid att jag tror så här att jag har ju uppfattat det så att det är lättare att snacka med snubbar, men det är för att jag oftast genom åren har varit kompis med snubbar. Nu är det väl någonstans 50-50 kanske övervikt till kvinnor. Och då är det klart, det blir det lite enklare. Men det kan ju vara ärligt med att det är, jag kan ju tycka det är mer jobbigt att prata med en vacker tjej än med någon person man uppskattat hur länge som helst. Sen är det klart, det finns det finns ju vissa individer som man mer har uppskattat. Skulle jag träffa sig Peter Forsberg till exempel, det är mer än uppskattat. Han har gjort en glad genom åren och gör mål och sådär. Så det är ju en grej, men jag ska inte säga att det är obehagligt, men det är mer problematiskt att prata med kvinnor och med en känd person, om man säger så. Men ja, sen som sagt, eller jag brukar säga att man ska inte tycka så jävla synd om sig själv. Jag har lite problem och kan vara lite blyg ibland. Nu går ebola vidare och sett, vem fan har det värsta? Det är inte jag.
Nej,
jag kan ju göra
perspektiv och sådär.
Ja, men det måste man ju få. Jag menar, det finns ingenting som är så. Delvis på ett sätt är det larvigt de som tycker synd om sig själva. Men jag menar, det kan jag, alltså jag kan ju lova det. Jag tycker inte synd om mig själv. För att pappa har gått bort, för att min mormor har gått bort, för att min morbror har gått bort. Ja, det är synd att de inte finns. Och jag saknar dem varenda dag. Men det finns ju någon som inte har någon förälder. Det finns de som är totalt utfrysta från släkt och vänner. Då är de det lite värre. Så jag menar, jag lovar det, jag försöker alltid tänka i perspektiv. Om man är stressigt på jobbet, du har ett jobb, försök lugna dig. Tycker du att, som igår satt jag och förbannade mig själv, att jag skulle börja titta på Newsroom vid klockan 5 och jag börjar kolla på det vid klockan 8. Vilket hemskt liv jag har. Du har inget hemskt liv.
Mm.
Men man måste tänka i perspektiv. Det är som det är, om vi ska komma tillbaka till skolan och det är nostalgi som var det vi skulle prata om. Då får man ju perspektiv. Okej, jag snackar mycket. Det är ingen som skadas. Det finns de som mobbar personer. Folk skadas. Då är inte jag det värsta. Men du måste tänka så. För mig har det hjälpt väldigt mycket att tänka så i perspektiv. Men sen å andra sidan, visst kan jag sitta och tycka synd om mig själv. Man tycker ju synd om sig själv. Men sen kan man ju, en del tycker att det är skönt att tycka synd om sig själv. Jag ska vara helt ärlig att när jag är sjuk, det räcker med en liten förkylning. Jag tycker så jävla synd om mig själv. Om du vet.
Men så är vi män ju rent generellt.
Man hör av sig till familjen. Och jag fryser. Jag kan knappt ligga i soffan, det är så jobbigt. Och jag fryser. Och jag når inte pappret. Och jag kan inte resa mig. Oj vad jobbigt. Då tänker man. Tänk ett förälder har fått uppfostra ett barn. Det är ingen lek.
Mm.
Jag menar, det måste man ju vara med att mina föräldrar så som dina föräldrar, det har ju inte varit en lek under alla åren man har funnits i det som medvetande. Så är det ju.
Mm.
Och då kan man inte tycka det så. Ännu värre var ju när jag tog liksom den svininfluensagrejen. Då låg jag hemma på soffan och bara, jag ser hur det växer.
Mm.
Jag blir ju tömt när jag
sjunger. Är du hypokondrisk?
Ja, det beror på. Alltså, jag är inte, det finns de som, jag känner några som är hypokondriska. på riktigt. Jag är bara rädd att jag ska bli mördad. Alltså, jag, sen är det klart, jag måste vara, jag är livrädd att jag ska få cancer. Jag mer, jag sa det till någon kompis någon gång, så att jag tror att när jag dör så kommer det liksom vara något sådär att jag blir skjuten i huvudet. Jag råkar gå in i fel gränd någon gång. Och så är det maffiga att göra. Det är ju bara driv med mig. Nej, hypokondriker är jag inte. Den är mer...
katastroftänkande eller?
Ja, men det är det ju något. Så gör man ju jämt. Det är ju som, planerar du någonting? Liksom, planerar du att jag ska åka med tåget dit och man ska checka in på ett hotell. Och tänker mig sådär, okej, tåget är säkert försenat en timme. Men det gör att åker man i december och då har med dig att jag kommer checka in vid klockan 3. Och jag kommer in till Göteborg vid 1:30. Den är nog en timme jobbig. Vad fan ska man göra? Men sen då också att... Men det är samma sak där om man tänker, okej, jag kan inte checka in på hotellet för en och en halv timme, vad ska jag göra nu? Ja, du kan exempelvis gå till Nordstan. Det är inte så jobbigt.
Mm.
Men när man... Jag vet inte, det låter som en jävla messias och vet exakt hur man ska tycka och tänka och göra, men jag har bara svårt för att... Som sagt, visst tycker jag synd om mig själv, men det blir ofta bara att jag hör av mig till familjen. Jag kommer ju aldrig skriva ut någonting på Facebook. Och det är sjukt, det är synd om det. Ta hand om mig och så taggar jag Josef Eklund. Mm. Det kommer jag aldrig hända. Nu hade jag dock varit bekväm i om du tar hand om mig.
Ja.
Men jag hade inte velat det. Nej, men känner att jag har snackat mest här, men jag kan snacka. Och du är mer ovan podcastare.
Ja, det är ju debut för mig. Så att det...
Men vi säger så här,
du får ska vi...
Genom skolåren.
Byta, ja.
Vilken tid var den viktigaste i ditt liv?
Skolåren.
Ja, ta livet i stort. Vi kan stärka det till livet. Vi har mycket tid på oss. Du kommer tillbaka. Vi fixar det.
Vilken... Ja, men måste nog säga gymnasiet.
Ja.
Ja, men det var så oproblematiskt. Jag menar, man hade...
Alltså, det är skillnad mot nu. När räkningar måste in, bredbandet är dyrt.
Ja, telefon, maten räkning. Hämtar sig absolut och lagar sig absolut inte själv. Och så disco... Nej, men alltså, det är ju... Vad ska man säga? Får ju det att framstå som värsta... Nej, men just att det var väl... Det var... Nej, men innan man hade blivit introducerad för vuxenlivet liksom, så
visst fan var det behagligt.
Ja,
och det här hos föräldrarna
extremt problemfritt. Eller, alltså, problemfritt var det ju inte heller, för att jag menar, jag ju, även om jag har min pappa kvar i livet, så har han haft alkoholproblem större delen av min uppväxt och sådär, och det har ju alltid, det satte ju sin prägel ganska tidigt med, så det har väl inte varit, vad ska man säga, problemfritt i den bemärkelsen.
Nej, men så är det ju, jag menar. Mm. Ja, nu låter det som jag gör bagatell av det där, men alltså, jag förstår det. Jag menar, min farfar, vi träffade aldrig honom, han var alkoholist. Så att, det är en av anledningarna varför jag inte dricker exempelvis.
Mm.
För jag är rädd att jag har den genen. Sen vet jag hur det är. Så skulle jag också dricka vatten här. Jag svär vid allt. Jag hade svept det. Och det är så orolig att jag hade gjort samma sak med alkohol. Så jag menar. Men sen. Jag menar, grejen är som sagt. Det är ingenting gör mig mer förbannad. Än när folk kan säga så att. Jo, men Josef. Jag har alltid fått för. Det har inte känts som du har haft det så problemfritt. Alltså ingen har ju haft det problemfritt.
Nej.
Men innan pappa dog, det var ju inte en dans på rosen. Visst, i vår familj tyckte jag att det var det. Men det var ju liksom att man fick ju höra skit i skolan. Att man gick in med fötterna, att man inte kunde prata för att jag inte har... Du och jag kommer från samma ställe, vi har definitivt inte samma dialekt. Det fick man ju höra mycket om. För din dialekt är ju mer synonym med de som kommer därifrån. Din är ju mer lik. Min är en jävla avart. För någonting annat. Men man kan inte säga vad jag har för dialekt. Det är bara...
Nej. Alltså, det... Jag har aldrig fått höra att jag har någon sån...
Nej, nej, men jag ska...
jag förstår
nej, men så det var det problem.
Ja.
Jag menar, det var ju många gånger så att... För att jag hade problem att säga äv. Och då var det många gånger de sa så att ska vi gå och hämta lite dicka istället för dricka? Och det var inte kul, sånt har ju satt sig. Så jag menar, MP gjorde mitt liv så försökte man ju... Och det är sant, försökte man aktivt komma på... Okej, hur kan jag säga den här meningen så att jag inte säger bokstaven äv? Och det tar mig fan på krafterna. Mm. Nu får man väl, men okej, jag kan inte prata. Men jag gör det i alla fall. Man orkar inte bevisa.
Ja, men du kan ju prata till
så. Ja, alltså, mycket. Ja. Sen när man hör vad jag säger. Det. Men nu bor jag i Kalmar, då pratar man som man gör.
Ja, det är mer, vad ska man säga?
Ja, men jag är ju
man mer... smälter in här bättre.
Ja, men det är tacksamt. Så jag egentligen kanske jag skulle bo i Skåne. Skitsamma.
Va?
Nej, men jag menar... Nej, men så är det ju just det att när folk uttalar sig bara så här på förhand och tänker att jag menar, ja, det finns ju de som har sagt så att de har fått för, men som de har sagt att jo, men du har haft det ganska problemfritt för hon säger att det är så många som har dött i den här. Okej, för det första, det är jävligt många som har dött. Så det är inte bara ett fåtal. Det är ju en jävla sorg man har med sig den. Men sen är du och jag är vännen. Det är sjukt mycket du inte vet om. Som jag tänker att... Ja, jag säger som kändisen när jag sparar lite med memoarerna.
Mm.
Nej, men... Jag menar, så är det ju. Jag menar... Jag är inte en sån person som skulle sitta och berätta allting för dig. Du vet liksom... Om det du vet om mig, det behöver du veta. Det andra är väl antingen att... Det är liksom ett för stort sår. Eller att man tänker att... Ja, det gynnas Josef inte av att veta. Det behöver man inte veta, för det gör ingenting. Nej, men så jag menar, det var ju inte kul. Man har alltid känt sig lite... Ja, men jag menar, jag har alltid haft det här självföraktet. Jag vet egentligen inte vad det kom. För jag menar, om man ska vara helt ärlig, jag är ju jävligt duktig på saker och ting. Och beter mig väl och sådär. Men det är ändå ett förakt mot en själv. Och man tänker hela tiden att man är ful, man är tjock, man kommer leva ensam hela sitt liv och man har inga vänner och sånt. Så tänker man ju. Så jag menar, mörker har man ju haft. Men sen är det bara att man får försöka göra det bästa av det. Hade jag inte haft polaren än suttit och spelat in podden, nu sitter du och jag med två vänner och dricker kaffe. Och, nej, jag dricker inget kaffe, men vi har det mysigt. Så jag menar, det är ju... Det är väl egentligen... Om vi tänker mitt privata så är det största att känna det självföraktet. Och sen det går ju inte att komma undan att så många i min närhet har dött som jag älskar så oerhört mycket. Men det kommer ju alltid vara den. Och det går ju inte att säga någonting. Men som sagt, det har varit fan så mycket mer saker som har hänt. Men det kan man lämna där hem. Men så är det ju. Och det ska väl jag vara ärlig med att jag är själv en av de idioterna som har tänkt att ja, men du har inte verkat ha det så bra. Jag vet, det har jag tänkt om dig. Men sen med tiden med att känna varandra så har man ju sett ja, när du berättar om din far till mig till exempel. Nu känner jag inte honom så jätteväl, men jag kommer ihåg att jag har varit jävligt förvånad.
Mm.
Men som sagt, jag känner inte din pappa, eller Jan han heter.
Mm.
Tvivlan.
Mm.
Jag vill minnas att han en gång sa att han var född 1956.
Ja, det stämmer bra.
Asperger.
Ja, Asperger. Ja, och du har någon Asperger. Ja. Du bara liksom prove my points. Så.
Jo, men nej, men för jag kommer att för mig han var typ vikarie för mig någon gång.
Ja.
Eller något sånt, så frågade han, så sa han att han var 56 och då sa han direkt okej, okay, Stenmark, Björnborg och alla med. Det var under sportreferens jag kommer ihåg.
Mm. Ja, jo.
Så han är ju smart, Jan.
Ja, men han är, och det är det som är, han är otroligt begåvad. Och där, han har ju aldrig varit den där, som ska man säga, A-lagan. Alltså han har aldrig gått, alltså det har väl varit mer, alltså, som man, och sen i takt med att man själv har haft de problemen i familjen och sen nu på senare tid när det har blivit mer, vad ska man säga, belyst, så är det ju väldigt, väldigt många som har det så. Vem man än pratar med, så ja, men till exempel som med din farfar där, och alla känner ju någon som har.
Nu var det jag träffade aldrig min farfar, men det är min farfar.
Men som det så där har varit några, eller ganska länge som vi inte hade någon kontakt och så där. Men nu på senare tid så har det ju blivit mycket bättre. Han har skärpt upp sig. Så det är väl skönt att det är liksom, ja, det man har, vad ska man säga, det fattas ju alltid något. När man, och det känns som att det där hålet har blivit mycket mindre nu på senare tid.
Ja, men det är ju skönt att det har blivit mindre. Men jag har ju svårt att relatera till det här.
Ja.
I min närmsta familj har ju sånt aldrig funnits. Alltså inte ens varit närheten av det. Men alltså, det räcker med. Men sen däremot, jag är livrädd för alkohol. Alltså på riktigt. Dels tycker jag att det, jag lovar att på något sätt när man känner alkoholdoften, jag blir fan lite illa till mods, för att ja, dels var det med min farfar. Men sen lät man ju ofta som helst. Det var någon drunk and drive olycka. Så jag menar, jag har så jävla svårt för det.
Mm. Ja, men det, jag vet, jag är ju färgat mig. Men jag har ju mycket svår lägre toleransnivå mot.
Visst luktar det så illa sprit. Och
ja, oja, för fan. Och just den där, ja, alltså, och lögnerna och allt som. Det hänger ju ihop, det är så förknippat, men just att man har, jag märker det själv nu på senare tid med yrket och att man kommer ju i kontakt med, och det är ju någonting som jag får lära mig att jag kan ju inte, men man känner ju att man har lägre toleransnivå mot
jo, men så är det ju
onyktra, men det är, alltså, det är ju sånt som man inte låter komma fram,
alltså
man,
alltså du som har det som profession. Mm. Kan ju inte låta det gå ut och ge en person sämre.
Nej, och det skulle jag ju absolut aldrig göra.
För att personen är lite packad.
Nej, och det skulle jag, men just att det, vad ska jag säga, det, jag är ju medveten om det själv. Och jag,
men jag menar, så länge man är medveten om att man ibland har sådana tankar.
Mm.
För det är klart, jag vet, jag kan ju vara på folk. Ofta så har man frågat, okej, hur har det med dig? Och så kanske du svarar, men jag är lite förkylad då. Okej, men du har inte ebola. Jag är så svårt för dem att tycka synd om sig själv. Sen vet jag att jag ibland gör det. Som jag sa, när jag är sjuk, det är jättesynd om mig. Jag kommer nästan dö. Så är det. Men så är det bara förkylning. Men jag menar, jag tror att du är medveten om det där. Va? Det sitter ju någonstans att, okej, jag har lägre toleransnivå för en person är full. Men jag tänker på det. Jag menar, det är ju det man kan, det är det enda man kan göra. För jag menar, du, om du bara hade suttit liksom och, nej, jag kan inte hjälpa dig för att jag känner att du luktar sprit. Då hade du varit en jävligt dålig yrkesutövare.
Ja, precis. Och jag menar, man står ju över sådana grejer. Alltså att det är, då hade jag ju aldrig kunnat arbeta med det.
Nej, men då kanske det blir bättre att vara tjänsteman eller bankman.
Mm.
Det känns för att bankman super ganska mycket.
Ja, jag tror det med. Det är bara en sån bild att man får upp.
Ja, men det är bara så.
Den rödrosiga hyn och sen lite fetlagd och sen.
Men det beror ju på vad man
har sett.
Ja, men det beror ju på att man har sett filmer om att de verkar vara lite packade. Ja, det var ett kinospår som inte duger.
Det är inte sjö. Gud vad vi drar alla över en kamp.
Nej, men
förlåt till alla bankmän som.
Vi sa att det var baserat på filmer som vi har, eller jag sa det, som man har egentligen inte gjort något film.
Nej. Ni får skylla på filmen.
Ja, men det kom på inte på vilken film jag hade sett det i, men det har man ju sett. Det spelar ingen roll. Nej, men jag menar, det är så intressant att sitta och prata om. För som sagt, vi båda har haft mörken. Men det är olika former av mörken.
Ja, och vad man gör med mörkret också.
Jo, men det är också det viktigaste, att man måste ju ta sig igenom det. Sen som jag sa, jag tänker på pappa dagligen. Och det är ett kort på honom där uppe vid min tv-bänk. Och det tittar man ju ofta på en, visst, jag var ju jävligt ung och kanske inte så rundlang som man var den sista tiden. Men, nej, men det är klart man sitter och tänker sig vad pappa och jag gjorde tillsammans. Och,
han heter väl också Jan?
Jan Inge. Jan Inge. Så jag heter Jan. Janik Albert heter jag. Albert har min morfars framför. Det var den första tält. För det ska jag vara en speciell individ.
Mm. Tält är väl, jag har aldrig sett någon som heter.
Det finns någon som heter Tält, men då står de ett H på slutet av min släkt. Men det är Tält som jag heter, det är något knäckta namn härifrån. Mm. Jag bryr mig inte så mycket, det är ett efternamn. Och sen den hyllning till släkten, för jag älskar dem.
Mm.
Nej, men just det att, som sagt, jag kommer ju alltid tänka på pappa, jag kommer tänka på mormor, jag kommer tänka på Daniel. För det finns ju kort med de här runt i lägenheten. Man tänker ju på det, men man kan ju inte låta det. Jag måste gå vidare. Jag tänker ju hela tiden att, ja, men varför, visst fan händer att man sitter hemma och gråter på kvällen för att man saknar dem. Jag menar, så är det ju. Det ska man inte sticka under stolen med. Men man måste ju tänka att det har hänt. Jag älskar dem. Jag saknar dem. Men jag har mått dåligt så det läcker.
Mm.
Man måste gå vidare. Alltså, samtidigt som du måste gå vidare så måste du ha det bak huvudet. Jag kommer ju förklara för mina barn när det är dags att er farfar finns tyvärr inte. Men ni ska veta vilken jävla bra pappa jag hade.
Mm.
Jag menar, det är det man kan göra. Det är samma sak. Jag menar, som jag sa, att just när folk har gått bort i min närhet, det kan jag garantera det. Det finns nog inte någon som kan säga att jag tycker synd om mig själv i den situationen. Men däremot kan jag tycka, men det är ju generellt att förlora en pappa, det är hemskt för vem fan det än är. Skulle Hitler ha barn så är det ju hemskt för hans barn att deras pappa är borta. Så är det ju. Och jag menar, men däremot, jag hade ju sagt och försökt gjort det. Nej, jag kan inte göra det för det synd om mig, för jag är ingen pappa. Pappa dog när jag var 13. Men jag har ju Ante. Jag har ju min familj. Så jag menar, man kan inte tycka synd om sig själv. Men som jag sa, ibland gör man det. Men jag jobbar i alla fall aktivt för att inte tycka synd om mig själv. Sen på, som jag sa, på en del sätt är det synd om mig.
Nu
var det min telefon här.
Mm.
Jag svarar på det textet sen. Mm. Nej, men så jag menar, man måste ju gå vidare. Men sen är det svårt. Jag menar, för pappa, det var 12 år. Nästa sommar är 12 år när pappa gick på.
Mm.
Så där har man ju någonstans vant sig. Men för mormor gick ju bort. Det är inte många år sedan. Det är ju 3 år sedan, och min mor gick bort för 4 år sedan i cancern ombord. Och jag menar, det är ju, som sagt, det är ju man tänker på. Där var man ju liksom mer beredd, för att med tiden förstod man, såg ju hur deras skick blev. Det blev sämre och sämre. Men det är, alltså, det, jag brukar tänka att när saker händer, jag tänkte ofta så med pappa, att okej, okay, jag förlorade min pappa. Det finns de. Det, när pappa dog, det är farmor förlorade hennes son. Mamma förlorade hennes man. Så det är inte bara mig det synd om. På många sätt så ser jag mig själv som ett centra. Att det är mig det kretsar kring. Men det här att jag har så fruktansvärt svårt att tycka synd om mig. Men däremot har jag fruktansvärt lätt att tycka synd om andra individer. Låt säga att du och jag skulle ta ett tåg. Vi båda kom för sent ett anslutande tåg. Per automatik hade jag tyckt att det var mer trist för din skull. Jag är där ute. Jag har inga problem att sitta på tågstationen och vänta. Det har jag gjort så många gånger. Det kan jag göra lite till. Nej, men så jag menar, och jag uppfattar inte heller dig som någon som tycker synd om sig själv, utan så här är det. Jag vet vad jag tycker, jag vet vad som har hänt. Men jag måste gå vidare.
Mm. Jo, men så tycker jag väl själv.
Men det är ju ingen enkel match.
Nej, det är det verkligen inte. Jaha, ska vi...
Men det är svårt, men nu har ju detta avsnitt... Du har ju dömat ut på tiden, men inte mycket
nostalgi. Nej, men det... Nej, jag vet inte vad du vill. Jag tänkte om vi skulle diskutera något.
Nej, men det beror på hur mycket tid du har.
Nej, men vi kan köra till...
Vi kör ett tag till.
Mm.
Nej, men vad hade du på hjärtat? För oavsett att ge mig en kärleksförklaring. Mm. Skämt! Är det någonting du vill prata om? Nu är det mest jag som har snackat.
Mm.
Men jag är erfaren, du är debutant.
Ja, så det är väl det.
Så nästa gång vi spelar in så har du kommit in i det. Det kommer bli mer avsnitt.
Ja. Hoppas att det inte går ett år emellan.
Det ska vi se till att det inte gör.
Nej, men jag vet inte vad man ska prata om. Det är mycket tankar nu kring när jag ska ta examen och med arbete sen. Och
jo.
Hur man ska... Vad som händer mer i livet sen.
Jo, men där är jag ju också mer. På så att jag var mer erfaren än dig. Det är jag inte. Men jag har ju tagit examen.
Mm.
Och det gör det inte till en stor grej. Men det är samma sak. Det kommer den jävla självföraktet. Andra kan ta examen. Jag gick inte ens på min examen.
Mm.
Jag åkte inte Hudson och åt pizza med mina polare. Det är bättre.
Mm.
Det ger mig mer. Så vad mer? Du kanske också åker och äter pizza med dina polar.
Ja, jag vet inte. Men jag är mer sån här, vad ska man säga. Där skiljer vi oss nog. Att jag har mer. Det blir mer än, vad ska man säga. Jag behöver nog den tydliga markeringen. För att det här är avslutat nu. Pang.
Jo, men. Jag tyckte inte om högskolan. Mm. Det var jag mest på att. Det ska göras. Och nu har jag ju fått ett jobb. Så jag menar någonting bra. Kom nu där. För att jag är en av de få. Som fick jobb. Jag hade ju jobb innan jag tog examen. Och det är få som har det. Sån tur. Så jag är ju jävligt lycklig.
Mm.
För den delen. Men sen tänker jag. Alltså jag brukar se dem så här. Jag har svårt att bli stolt över det jag har gjort. Däremot skulle jag göra någonting jag vet att många skulle misslyckas med. Då kan jag vara stolt. Men just examen. Hur många som helst som tar examen varje år. Spelar in en podcast. Finns hur många som helst. Så det är jag inte särskilt stolt över. Däremot är jag stolt över att man har fått liksom gott omdöme på att man är en jävligt bra vän för att det betyder någonstans någonting. Det betyder alltså. Jag kan vara helt ärlig med att. Om du skulle till exempel säga till mig. Att jag är världens bästa kompis. Det betyder mycket mer för mig. Än ett sketet papper. Det står att jag är en kandidat. Eller jag vet inte ens vad jag har för examen.
Mm.
För att jag bryr mig så lite om det.
Kan vi bara pausa lite? Jag måste gå på toaletten. Det här får vi klippa bort sen. Pausen.
Jag tänkte på en sak när vi spelade in.
Mm.
Du är ju diabetiker.
Ja.
Är det så jobbigt? Jag har förklarat att man inte ska tycka synd om sig själv. Men är det jobbigt?
Ja.
På vilket sätt? Alltså jag kan så lite om sådana helt allvarligt. Så på vilket sätt är det du får anpassa dig?
Ja, alltså det... Jag ska säga först. Alltså det blir man ju verkligen varse när man... När man fick sjukdomen då. För den fick jag ju för 2 år sedan.
Ja.
Nu faktiskt 22 oktober. 23 oktober. Är det 2 år sedan. Jag fick den diagnosen.
Ja.
Men. Och det var ju en slump bara. För vi övade ju sån kapillärprotagning. Att man tar som stick blodprov i fingret.
Det är dock jävligt kul.
Ja, det övade vi på skolan. Och så var jag självklart försökskanin när läraren skulle visa.
Såklart.
Ja.
Attention whore.
Ja, men det var lite sådär. Jag tänkte, hade jag vetat hur det hade gått så hade jag ju aldrig. Så sen dess har jag inte hållit försökt. Men, nej. Och då var det ju ganska så högt blodsocker där. Ja, och sen var det hela, alltså in till akuten och blev inlagd där. Och grejer. Så. Men det som är jobbigast är, oftast är inte själva sjukdomen i sig, utan det är allas föreställningar om det. Är det faktiskt.
jag är en av dem, men jag vet ju inte
vad. Ja, nej, men alltså det är väl de som har, det är skillnad på att inte veta och fråga än att ha sån här, till exempel den klassiska är ju, nu har jag typ 1 diabetes. Det skiljer sig från typ,
och det finns två. Det finns en rad olika,
ja,
grader,
det finns det ju. Ja,
grader det, i helvetet.
Ja, så. Ja, men alltså, men det finns ju de som har typ 2 åldersdiabetes också. Typ 1 så har du ju, vi kan dra väldigt kort bara.
Ja.
Typ 1 så har du ju ingen insulin, är ju det hormonet i kroppen som sänker blodsockret. Det saknar jag ju helt.
Ja.
En diabetiker som har typ 2 har ju en insulinproduktion, men den räcker inte till.
Ja, så de får lägga till lite. Eller?
Ja, antingen då med tabletter som ökar på den egna produktionen eller så får du ta sprutor. Men just att till exempel den här, ja, min farmor har diabetes så jag vet hur det är. Men det är ju absolut inte, dels för det första så har man ju, man brukar ju säga att man har samma diagnos men olika sjukdomar, alla diabetiker. Och det är verkligen i allra högsta grad en egenvårdssjukdom, men ibland vissa dagar så är den ju väldigt svår att styra.
Ja, det kan jag tänka.
Alltså det som funkade igår till exempel funkar absolut inte idag. Och det är väl det som kan vara jobbigt. Sen är det väl alltid just den här, men det går väl ihop med min personlighet, med att jag har ett ganska stort kontrollbehov. Och då vill jag gärna...
Det ska man ha.
Jo, jag vet. Och det är det som jag försöker att... Första året så... Jag får inte illa, men jag kände mig att shit. Både många tyckte och min diabetessköterska och läkaren tycker att jag mäter mig så himla mycket. Alltså mäter mitt blodsocker. Men det är ju för att jag vill... Jag chansar inte när det gäller det. Alltså jag vet hur det är att ha för lågt blodsocker. Och,
ja,
alltså,
det är så ingen idé varför man ska chansa.
Nej. Och det är ju verkligen... För de som har upplevt det så vet de ju vad jag pratar om. Men det är verkligen en obehaglig upplevelse. Men alltså... Ja, så det är väl det till exempel jag... Nu har det ju gått 2 år så att det är ju så inarbetat i min vardag. Så att jag...
Jo.
Och jag försöker väl att... Alltså det är ju... Man får ju pussla ihop sjukdomen med sin livsstil på bästa sätt. Sen självklart så har jag skärt upp mig ordentligt. Alltså sen innan. När jag liksom... Ja, men alltså som när jag jobbade innan, jag menar lunch var, hade i värsta fall kunde det bli 2 vinbröd och en halv liter energidrycka liksom.
Det låter behagligt.
Ja, det är ju väldigt, väldigt gott. Och men nu, så jag menar jag från och med kvällen där 23 oktober så äter jag ju inte godis. Och jag menar, och det är ju också en sån där myt som man ska slå hål på, för att det, många verkar ju tro att man har utvecklat någon slags allergi mot det socker bara för att man har diabetes, men det är absolut inte. Utan det...
Du, alltså, låt säga att du och jag skulle gå på bio imorgon.
Mm.
Hypotetiskt skulle du kunna blanda ihop en bättre påse löst liksom.
Ja, ja absolut. Jag brukar ju välja popcorn.
Ja, men om du skulle köpa alltså vinigum.
Ja.
Vi tittar på Gone Girl exempelvis. Det ingenting skulle hända med dig eller?
Nej, alltså det är ju en fråga att dosera insulin. Det är det man har, insulin typ. Jag menar, om socker finns det ju...
Vill säga, om du skulle ge dig insulin liksom kort innan vi ser på filmen, då skulle du kunna äta godis utan att...
Ja, alltså nu... Ja, alltså det... Nu, gud vad jag vacklar i mitt svar. Men det är väl mer att jag känner ju många... Eller många, men alltså nu, de som jag känner, jag menar, de äter ju godis, jag menar, jag äter ju, men det är ju mer mängden, att jag kanske inte äter lika mycket.
Istället för 2 vinner du äter lunch, kanske det blir 1 ikväll.
Ja, och sen, ja, precis. Och sen just att det är mängden som spelar sig, ja, det var kanske framförallt, hade jag nog tagit popcorn, men sen, jag menar, kan jag äta några godisbitar? Och i och med att jag aldrig äter det längre så blir ju det...
Det finns ingen idé.
Nej, och sen att innan jag blir, ska man säga, mättad på det så behöver jag mycket mindre nu. Innan så kunde jag liksom, och jag fick som himla cravings för sådana här bilar hade jag ju innan. Ja, och jag kunde ju smälla 2 påsar innan jag var nöjd med det. Nu kan jag äta, ja, 4-5 stycken. Så jag är nöjd sen. Och då behövs det liksom inget...
Jag kan tycka det är synd att vi inte hängde så mycket när du kunde äta så där mycket och jag kunde äta så mycket god fram. Vi hade inte gjort det.
Nej, jag vet. Så att det var väl...
Nu sitter vi här, men jag äter det ytterst sällan och du har ju lagt det helt på hyllorna. Mm. Vad tar det åt oss? Eller du gör det för... Jag gör det för att gå ner i vikt.
Ja, och jag gör det för att... Jag menar, och sen det är ju ett val man gör. Jag menar, man kan ju äta...
Jag menar, jag vet ju diabetiker hur... som kan inte ha den bästa kosten.
Nej, exakt. Så att det, men jag funderar väl mycket på dels att den stora drivkraften är ju de här man... I och med att man har arbetat, haft praktiker och så ser man ju vad det kan leda om man... Alltså i värsta fall om man inte sköter sig och ja, alltså sköter sin sjukdom illa så kan vi få problem längre fram i livet.
Ja.
Men liksom, ja, med allt från hjärtinfarkter, amputationer, blindhet och sånt där. Nu lyckligtvis har vi ju kommit fruktansvärt långt med behandling så att det, man ser ju det sällan nu. Och nu bara senaste idag läste jag ju, jag vet inte om du läser Aftonbladet.
Nej.
Ops är ju sponsor.
Nej, tack och lov.
Så Harvard University, USA.
Det är status.
Ja, har, de har gjort största genombrottet i diabetesfrågan. De har lyckats massproducera insulinproducerande celler. Så att de spådde väl att inom 3 år så börjar man transplantera människor med det. Så att det är ju inte långt kvar. Så man får ju se det från den ljusa sidan. Att det är ju... Det gäller ju bara att liksom hålla modet uppe och... Men självklart att det är ju... Mitt liv hade ju varit roligare om jag inte hade haft det. Det kan jag ju säga.
Men vi har det kul nu.
Ja. Men ja, ja men det har jag. Jag är nöjd. Jag menar det är samma som vi pratade om innan. Att man får liksom... Acceptera det så här och göra det bästa av det. Så att jag menar jag...
Men du lever, du
får... Ja, jag gör det jag kan. Jag är liksom... Jag vet att det funkar. I och med att jag vill jobba på ambulansen då. Nu har jag haft 5 veckor praktik här. Jag vet att det fungerar bra med att ha diabetes och arbeta där. Många, eller en del, trodde väl kanske att det inte skulle gå. Och jag var väl själv som var lite skeptisk att speciellt upp på nätterna och jaga och sådär. Men jag menar, har du, förbereder du dig och håller på dina tider och sådär så funkar det ju. Och jag menar, det är verkligen en viljesak. Eller alltså, där vill du det så går det. Spelar ingen roll om du har diabetes eller vad. Nu kan jag ju bara prata utifrån diabetes. Och sen är det ju också grader i helvetet där. Att vissa har ju mycket jättesvårreglerad diabetes. Vissa är enklare. Och det är det som är så... Och det vet jag ju att alla diabetiker som jag har träffat, de säger ju samma sak, att det är folks uppfattningar om det.
Jo, men alltså grejen är att...
Det där kan du ju inte äta, till exempel. Nej, folk... Det har väl för fan inte du någon jävla aning om jag kan. Nej, eller inte. Alltså,
folk snackar och i sådana lägen så när man ut och bara stänger av.
Så det är därför jag, vad ska man säga, i och med att jag mäter mig så ofta. Så brukar jag ibland strunta i. Och alltså jag vet att det är bra. När jag går på fest och dricker alkohol så det gör jag ju aldrig själv. Och alltid mina kompisar, i alla fall de närmsta, vet ju om att jag är diabetiker. Ja. För det kan ju vara farligt. Alltså man kan ju förväxla att man blir låg. Om en kompis, eller om någon som inte känner mig träffar mig, så kan ju den lika gärna tro att jag är jättepackad. Men i själva verket så har jag jättelåg blodsocker.
Ja.
Men jag brukar ibland så brukar jag inte berätta alltid.
Nej, men alltså, det finns en anledning varför man ska berätta. Mm. Alltså det är ungefär, jag kan tycka, nu är det inte samma sak lite, men det här är det sista som ska sägas för att avsnittet drar ut som fan. Men det är samma sak där, att folk tror det då, eller folk, vad ska jag säga, att de tror på något sätt att de har att göra med att du är diabetiker. Och att de är så jävla nyfikna på det. Jag kan ju dra liknande att det verkar ju vara så jävla intressant att veta varför jag inte dricker alkohol.
Mm. Ja, nu är det nästan vad ska man säga, folk blir nästan förnärmade om man...
Jo, men alltså man,
nej, jag är nykter man... ikväll, vad fan säger du?
Nej, men så grejen där markoden vi har ju, vi vet liksom att man har ju fått över alltifrån du religiös, eller har du haft alkoholproblem? Nej, jag behöver inte. Sen, det är bara att jag har så svårt för mig. Sen, alltså, det är skillnad att bry sig på ett sätt att okej, fan, jag tror Josef mår inte så bra nu när det har hänt. Fan, jag kanske borde smsa honom. Det är ett fint sätt att bry sig.
Mm.
Däremot när jag skriver sitt så här, jaha, du har diabetes, varför gör du så här? Varför dricker du kaffe nu? Varför gör du så här?
Ja, precis. Kan du äta det där då? Ja, ska du verkligen äta det där då?
Det är bättre att hålla käften.
Nej, för min mormors fastes katt hade diabetes, och då vet jag exakt hur det är. Så att det är... Jo, jag låter bitter, förlåt. Men alltså det...
Ja, fan, det
men sen är det ju samma sak.
Vi är bittra, ja, män.
Men det är det, ja, precis. Men det är väl det är samma som du sa där med perspektiv. Att jag menar, det är väl klart att jag har det mycket lättare än de som... dödssjuk eller har någon ännu svårare sjukdomar, framförallt små barn som får sjukdomar typ diabetes och sådär, vilket, nej, och vilket enormt jobb det är för föräldrarna. Nu var jag 22 och jag menar, det är ju, jag förstår, jag kan ju bara tänka mig vilket jobb det är, för att jag är för fan, det är ju ett halvtidsjobb ibland det där att sköta min diabetes, så kan jag tänka dig att sköta någon annans plus.
Jo,
eget, så att nej, jag ska verkligen, jag vill inte få det att låta som att jag tycker att jag, utan det, jag menar, jag lever och jag gör det jag kan, och blir jag bovillig den dagen boten kommer, så ja, tackar ju inte nej, kan jag säga, men
nej,
det är så här nu, men jag står och jag kan arbeta.
Du står, du lever för Odas utveckling, som en kan man önska sig.
Exakt.
Men och, nu har du utvecklats till debut i podcast.
Precis. Så det
är alltid något.
Ja, det känns så konstigt att sluta. Man skulle vilja prata mer.
Jo, men jag ska upp tidigt imorgon.
Ja, jag förstår det, Niklas.
Ja, men vi får väl. Alltså,
vi kör väl i oktober 2015 då.
Ja, men det blir det väl.
Vi samlar på.
Det kan vi också säga. Vi nämnde ju lite att det hade varit nu. Planen var att vi skulle prata ganska mycket om alla tågresor.
Mm.
Det blir det som man har tänkt sig. Men planen var att vi skulle åka till Hultsfred med tåget och åka tillbaka. Och spela under tiden. Vem vet?
Ja, men det måste vi göra. Och då har vi ju faktiskt 3 timmar på oss. Nej, vi måste nog ha mer, för att det är ju...
Väntetiden.
Väntetiden i fina Hultsfred.
Fint och fint. Det
är, ja, det kan ju diskuteras också.
Nej, men alltså, det var jävligt kul att ha dig här.
Tack så mycket.
Jag menar, det är ju sånt här vi pratar om när vi hänger.
Ja.
Så jag menar, det är ju inte att man har blivit... Oh,
nej, nu ska vi skriva manus och sånt där.
Nej, det har vi inte gjort, utan vi sa att vi skulle spela in, och så spelade vi in, men vi visste inte vad vi skulle prata om. Eller vi visste att vi skulle nämna lite om så här. Ungdomen, hur vi blir vänner. Men det blir inte det största fokuset. Det blir mest en monolog från min sida. Men det är jag bra på.
Mm.
Ja, men det, fan, det är kul att ha det här.
Tack så mycket. Det var roligt att vara här.
Och det kommer bli fler avsnitt, tror mig.
Jo, men det tycker jag nog.